Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Lodens, det dans i solens park. Lodens, hjärtan skärs i Plutos bark. Jag vill viska i ditt öra just de orden du vill höra. Lodens, då en mild och smeksam vind fingrar på din bruna kind.
Då, mina damer och herrar, får jag hälsa välkomna till ett specialavsnitt av Kontrollbehov, Sveriges bästa podcast om tv-spel. Och det är inte jag som ser det, utan det är min vän och kollega Lars Robin Larsson Asp som inte är här. För att jag är, när detta släpps, i Thailand på semester. Och spelar in det här avsnittet i förväg så att ni får innehåll helt enkelt. Lars Robin har veckan innan här, eller veckan efter, lite beroende på vad som händer, gjort något annat kul som jag inte är med på. Så ibland får det funka så. Men självklart ska ni få ert innehåll ändå. Höjer Patreon såklart. Annars lägger vi ner skiten innan midsommar. Det här är en podd med svensk. En svensk podd med karaktär, Lars Robin säger. Och ja, tv-spel, de har ju kommit en riktigt lång väg. Det är inte bara Pac-Man längre. Och jag har valt att köra en liten frågelåda. Det var herrans massa år sedan jag gjorde det. Och jävlar mycket fina, roliga, intressanta frågor fick. Jag är faktiskt lite chockad över. Jag tänkte så här, det blir så, vilket Zelda är bäst från fyra personer. Och sen fick jag koka soppa på en spik. Men jag tror faktiskt att jag har mer material än vad jag kommer hinna med att ta upp här. Och med den anledningen så går jag väl snabbt bara in på att jag börjar med Patreon-frågorna. Så tar vi dem och så får vi se hur länge de räcker, helt enkelt. Så får vi se om jag hinner med några vanliga frågor. Annars får jag väl spara dem till ett senare frågeavsnitt. Kanske blir ett Patreon-exklusivt, vad det lider eller någonting. Vi får se. Men här kommer mina svar på de fina frågor jag har fått på Patreon till att börja med. Och jag går i kronologisk ordning och jag skiter väl dock, säger jag. Jag kan säga förnamn kanske. Magnus undrar vilket det sämsta och eller tråkigaste spelet jag ändå spelat klart är. Och det är en svår fråga, för att jag vet inte om jag spelar klart något dåligt spel på det sättet. Jag har inte riktigt det i mig. Så att när jag tänker på det spontant så är det liksom ingenting som dyker upp. Man har ju spelat klart några kantbollar här och där, men spelar jag klart ett spel i modern tid i alla fall, så är det för att det är ett bra spel. Liksom. Det krävs för att jag ska spela klart det. Så att jag har nog inget bra spel på det. Eller något bra svar på det, om jag ska vara ärlig. Kommer jag på det, Magnus, så får jag återkomma. Men nej, jag tror aldrig jag spelar klart ett tråkigt, dåligt spel. Och det gör att inget av dem jag spelar klart heller kan kategoriseras som sämst, dåligt eller tråkigt. Så att pass på den. Vidare. Kommer Bayern fråga här. Hur mycket ska Bayern ha för att släppa Erabi? Ja, det är ju en god slant. 50 miljoner kanske. Och här kommer nästa fråga från Martin. Vilket spel från tiden när solen bara var en liten protostjärna har han starkast relation till? Och Det kommer väl inte som någon chock för vana kontrollbehov-lyssnare att svaret på den frågan är tudelat, tror jag, mellan Tony Hawk Pro Skater 2, som var det första spel jag köpte själv för egna pengar. Jag var helt fascinerad av skateboarding när jag var liten. Och helt fascinerad av Tony Hawk Pro Skater 2, vilket var ju ett fantastiskt och fortfarande är ett fantastiskt spel. Så att det står mellan det och Civilization 2, som jag fick spela mycket tillsammans med min pappa. Jag har väldigt kära minnen av, jag kommer ihåg en sommar när pappa hade flyttat till grannorten Flemingsberg. Morsan bodde kvar i Huddinge och jag var där hos farsan en månad på sommaren, antar jag. Och ja, vi spelade Civ om kvällarna, det var helt mysigt. Bara. Så att det är någon av de två, jag har svårt att säga vilken faktiskt. De har lite olika betydelse för mig. Men det är väl de två. Och nästa fråga från Jocke. Vilken är din mest kontroversiella åsikt om ett spel? Till exempel min är nog att jag tycker att Resident Evil 4 är extremt överskattat. Inte ens topp 5 bland Resident Evil-spelen. Ja, kontroversiellt. Inom kontexten för kontrollbehov så har det väl varit rätt kontroversiellt att jag tycker att The Last of Us 2 är på tok för långt. Och det vidhåller jag nog. Sådär, för att det intressanta i det spelet är storyn. Combaten har absolut intressanta saker, men givet att du liksom varvar så tydligt, alltså det är så tydlig bandesign, vilket gör att du hela tiden känner att, alltså det är inte, du är inte där för combaten, och bandesignen är gjord på ett sånt sätt att du liksom hela tiden lite vet vad som väntar. Så här någonstans kommer jag ramla igenom ett golv och så kommer det komma en boss. Och liksom så här, det är väldigt lite som bryter upp det. Och i ett så pass narrativt spel med ett så pass tungt narrativt spel som The Last of Us 2 är, så tror jag att man skulle få mer emotionell effekt av lite kortare segment av gameplay där. Alltså att jag tycker verkligen, alltså starkt, inte för att det är en bit, att det är ett på tok för långt spel som hade kunnat kortats kraftigt, för de där segmenten är inte så bra och håller en ofta ifrån det man verkligen vill. Så det är väl en kontroversiell åsikt jag har. Och sen är det väl, det är inte en åsikt, bara jag personligen hatar ju att bygga i spel. Så jag tycker att det är helt jävla värdelöst att spela liksom Minecraft och sånt. Och nästan ännu värre när det är survival-mekanik. För då finns det inte heller någon supertydlig kreativ frihet i det, som ändå Minecraft har, som jag kan uppskatta på något plan. Så att jag hatar de typerna av spel. Kanske får spela in också. Sen vet jag inte. Jag har säkert fler som folk reagerar på. Men det är vad jag kan tänka på här nu. Och nu frågar Mikael här. Nu när du får tycke för Lies of P, kommer du att våga dig på att fullfölja något från Softwares katalog? Och det får vi väl se lite. Jag kanske vill det, men det är väldigt liksom engagemangs, det är väldigt engagemangskrävande, så tillvida att det tar lång tid och kommer vara svårt. Och jag personligen för min egna njutning kanske skulle vilja göra det, men det blir lite svårt i poddkontexten att göra det. Tyvärr måste jag spela för podden för att vi ska liksom fortsätta vara relevanta. Så att spela 2-3 From-spel under 2024 som drar bort 5-6-7 spel från en potentiell god, det känns som en trade-off jag inte riktigt kan göra. För att jag tycker också när man har lyssnat på poddarna när jag har pratat om Lies of P, att det blir liksom väldigt mycket att Robin bara hänvisar tillbaka till Bloodborne och andra From-spel, som gör att det kommer inte bli någon annan diskussion än att vad kul att du spelar det, och sen vad kul, vad snyggt att du klarar det. Däremellan så vet jag inte hur mycket som kan hända riktigt. Men jag skulle inte ha något emot av att liksom sätta upp ett framtida Patreon-mål exempelvis, som var kopplat till att jag ska klara Sekiro eller någonting, och att jag och Lars Robin i takt med det skulle kunna göra liksom en Patreon-exklusiv special eller något sånt, eller en överlag special bara om From-spelen eftersom han älskar dem så mycket. Men vare sig jag vill eller inte, så tror jag att det är lite dumt för poddens skull om jag skulle börja banka mig igenom Sekiro så här 5 år efter att det har släppts liksom. Och som av en händelse så kommer nästa fråga från Lars Robin Larsson Asp och rör just Sekiro. Och han frågar mig, när ska du klara sista bossen i Sekiro? Och då blir väl svaret, inte så länge vi har den här podden, alternativt tills någon betalar mig för att göra det. Det är så jag funkar, fina jag. Sebastian undrar, hur skulle ditt drömspel se ut? Vilka element skulle du låna från andra spel och vilka unika element skulle du vilja togs fram för just ditt spel? Och det är en stor fråga, såklart. Jag har ju någon gammal tanke om ett drömspel som är ett Civilization-spel som har dubbla, ett 4X-spel då, som har dubbla perspektiv egentligen, som har varit en dröm. Alltså ett gigantiskt strategispel som har ett 4X-läge där du då, ja men sköter liksom stad för stad och liksom det, men där du sköter ditt rike liksom med grand strategy och liksom enheter som slåss och resurser som tas hand om. Men jag har ju alltid tänkt att man skulle kunna addera en aspekt i det där som är ett city management spel i det. Och det är ju egentligen 2 spel i 1, men att man på något sätt skulle få mycket mer kontroll över sina städer i samband med det här och sin population liksom. För att de här spelen sköter population och politik och sånt, sköter de på övergripande basis som gäller hela nationen. Och sen när du kommer till en stad, absolut med senaste Civilization, att distrikten påverkar dig i någon mån, att du kunde specialisera sig där, städer och så, men det blir väldigt standardiserat. Du vet liksom, du bestämmer dig redan med vilken hjälte eller vilken liksom ledare du väljer, vilken typ av gameplay du kommer göra, och sen kommer du börja bygga för att facilitera det. Så har man liksom en, ja, man kommer bygga så. Jag fokar på ekonomi, jag fokar på tillväxt, jag fokar på liksom kultur exempelvis och viss militärstyrka, och då blir det liksom lätt att man bygger en granary och sen bygger man barackerna och sen bygger man en city wall, så att det blir så att städerna i sig blir egentligen bara klicka i samma options igen. Sen kan det absolut påverkas lite som ett resultat av att säga, ja men här har vi mycket, här har vi 2 stycken guldådrar som vi minar utanför staden, vilket gör att vi kanske kört ökat liksom produktions- och ekonomifokus i den stan och så. Men jag hade kunnat tänka mig ett djupare stadsläge i det där ovanpå. Och vill man vara riktigt fräck så skulle man även kunna addera då ett mer real-time-läge även i slagfälten. Så att du kopplat till det då skulle kunna ha liksom ett Warhammer-läge där. Och där du liksom i realtid eller mer granulärt sköter striderna, för att där är det ju, du fokuserar ju liksom på världskartan i de här spelen, och sen är städerna en liten screen du kan mecka lite med, och sen så är fighterna 2 stycken gubbar som springer rakt in i varandra. Man hade kunnat expandera det där. Jag förstår ju också att det hade varit världens största spel, men det är något som alltid har lockat mig, skulle jag säga. Och det unika i det då skulle väl vara att de här liksom adderade aspekterna skulle ju vara never done before liksom. Men det är ju också 3 spel i 1. Det är ju lite som att kräva att ett GTA ska ha COD gunplay och Forza Horizon 5 car mechanics. Och jag förstår ju att det är en fråga om ett väldigt, väldigt långt snöre som man har hypotetiskt jobba med då. Men ja, jag fick ju drömma så att jag gjorde det. Nu kommer Fredrik med 3 frågor. 1. Vad skulle du säga är din ultimata matupplevelse? Vad får du liksom att kittla till lite sådär extra när det kommer till en riktigt god sådan? Min första, jag äter ju mycket god mat. Jag har ju vänner som är väldigt duktiga kockar, vilket har gjort att jag har kommit in lite på den vägen. Och det som jag alltid har som första bedömning till huruvida jag tycker att det är bra eller inte, det är om jag förstår hur det här är tillagat eller inte. Alltså, du kan äta jättegod mat, men om du vet exakt hur den är tillagad så är det bara så här, det här var en väldigt god salsicciapasta. Jag hade kunnat göra en liknande själv om jag fick göra 5 försök. Kanske gick in för dedikerat. Det är inte så svårt, men när man äter någonting där man överhuvudtaget inte förstår hur fan de har gjort för att det ska smaka så här, då blir jag väldigt imponerad. Så det brukar jag liksom gå ut från, att det är så här, vad fan är detta jag äter? Hur har ni fått ihop gurka och majonnäs till att bli så här gott? Liksom. Det tycker jag är alltid fascinerande. Och sen tycker jag också alltid att det är fascinerande när väldigt enkla saker lyfts till en otroligt hög nivå. Jag var på en Michelin-krog i Paris förra våren, som jag gav min flickvän i julklapp. Och där, och det var lite blandat, det var högt och lågt. Vissa saker var inte så bra, andra saker var väldigt bra. Men det absolut bästa de hade, det var en liten konfiterad tomat. Det var väl kanske 4 på den här serveringen. Men det är den godaste tomaten jag ätit i hela mitt liv. Och när man får en sån urupplevelse av en specifik råvara, som såklart är förhöjd och tillredd, men ändå, det var så tydligt att det här är bara en tomat och det är den godaste tomat jag någonsin har ätit. Den saken är också fantastisk. Och jag har haft några sådana upplevelser. En god tomat där, en god gurkbit där, en god lax där. Alltså den typen av liksom råvarubaserad matupplevelse. Alltså gå till Sushi Shō och käka en otoro nigiri liksom är... Det är något helt annat. Det är bara fisk och ris. Alla har ätit, inte alla, men de flesta av oss har ätit tusentals sushibitar. Och sen äter man en sushibit som bara är liksom perfektion. Det är en jävligt häftig matupplevelse också, som är svår att jaga, men kul när den väl uppfylls. Och sådana grejer minns jag också. Jag minns, apropå vart jag är i detta nu, i Thailand då, så minns jag som barn att jag åt en kokosglass. Det var ju bara en kokosglass, men det var liksom den godaste kokosglassen jag någonsin ätit. Och det sånt sitter kvar liksom. Jag började gråta när jag åt en bit röding på en Michelin-krog i Köpenhamn en gång exempelvis. Ja, det är sånt som händer. Vad är ett spel du anser är överskattat? Är fråga 2 från Fredrik. Och det är en filosofisk fråga. Är det ett specifikt spel som jag anser är överskattat, eller vad är det ett spel utgör för att jag ska anse att det är överskattat? Jag kan svara på båda egentligen. Jag tycker att ett spel blir överskattat när det egentligen gör någonting som ett annat spel redan har gjort. Och då kan man säga så här, ja, men Lies of P är ju bara Bloodborne. Absolut, men om jag inte har spelat Bloodborne så blir Lies of P för mig unikt, och det är det som är skillnaden. Jag har ju haft väldigt problem med open world-spel här de senaste åren. För att det spelar ingen roll om det är om du är en ninja, en hacker, en cowboy eller vad det än är. Exempelvis har jag haft väldiga problem med Aloy-spel, vad det nu heter. Horizon. Exempelvis, för att jag känner att så här, det är ingenting här som är något nytt. Det här är liksom samma Far Cry 3 som jag har spelat 6000 gånger redan. Och storyn är inte tillräckligt bra för höjare, som exempelvis fallet med Red Dead Redemption 2, som jag tycker håller sig på grund av liksom berättande tekniken och den ändå levande världen, skriptad om än, men ändå liksom det fanns mycket att erbjuda där. Jämför vi med Zelda Breath of the Wild så fanns det liksom en upptäckarglädje där, och där var världen öppen på riktigt. Det var liksom inte kontrolltorn du skulle, ja det var ju det, men det kändes inte som det. Sådär, och du kunde ta dig överallt, det var unikt och sådär. Så det är väl någonting som jag anser överskattat. Spel som är bra men som inte tillför något nytt i mekaniken känns för mig mer och mer som reskins av något jag redan har upplevt, och då vet jag hur det här kommer gå, och då ska det vara någonting som hookar mig, och då kan det kan absolut vara en story, men även det blir svårare och svårare, för att jag har spelat så pass bra stories i spel också att det är liksom svårt att mäta sig med Red Dead Redemption 2 och The Last of Us 2 exempelvis. Så att liksom den här, ja, Och det är det som gör att jag inte spelar Starfield exempelvis. För att det känns som att så här, jag har redan spelat Starfield. Bara det att det ser annorlunda ut nu. Jag är inte så sugen liksom. Man kan väl säkert hugga hål i det argumentet. Men ändå, det är väl mitt svar. Och vad är ett spel som du anser är underskattat? Då vill jag nog slå ett slag för Before Your Eyes. Som jag hade med på min Goti här för något år sedan. Högt upp. Vet fan, jag kom till tvåa kanske. Jag tycker att det är en av de mest unika tv-spelsupplevelserna, eller ja, antagligen den mest unika tv-spelsupplevelsen jag någonsin har haft. Jag blev fullständigt golvad av det spelet. Alltså mekaniken med vilket du spelar, berättandet, känslorna det skapar. Det var en fullständigt unik upplevelse som väldigt få personer har spelat. Och ja, det tycker jag är ett tjänstefel. Den finns på Netflix Games nu. Alltså du kan spela med telefonen. Jag tror att det funkar jävligt bra. Sätt dig ner med 2 timmar framför dig och var beredd att bli överkörd. Liksom. Jag var helt golvad av det. Så jag får väl svara Before Your Eyes. Då går vi vidare. Joakim, vilken spelmekanik tycker du borde finnas i fler spel? För mig är det automatisk lootning. Ställ in ett filter som bestämmer att jag vill plocka upp detta material så fort jag går över det. Om det inte väger något eller tar plats i inventorien, varför ska jag då behöva klicka för att plocka upp det? Det är en väldigt bra spelmekanik som jag tycker borde finnas i flera spel. Nu när du säger det. Jag vet nog inte om jag har någon sån där pet peeve eller någon grej som jag personligen är så här, det här spelet gör bara det här. Det är möjligt att det här... Jag har inte hunnit spela det ännu, men Prince of Persia-spelet med map markers exempelvis skulle kunna vara en sån sak. Jag har nog faktiskt inget bra svar. Jag tycker liksom mekaniker passar, olika mekaniker passar i olika spel liksom. Någonting som jag tycker man borde lära sig av... 2 stycken lärdomar som jag tycker att spel borde jobba mer med som är mekaniker i alla fall är dels hur Spider-Man-spelen lyckas få i en öppen värld märk väl få rörelse att vara så kul att du inte vill fast-travla. Det tycker jag är en mekanik man bör beakta när man gör spel framåt eftersom det spelet finns. Så att hur kan vi göra det roligt att röra sig i den här världen så att den faktiskt känns öppen och inte som ett spel där du hoppar mellan kartpunkter. Det får jag även ge till Zelda som var liksom alltid kul att röra sig i. Breath of the Wild ska sägas. Och sen så... Vad fan var det med jag tänkte på? Rörelsemekanik. Jo, och sen även måste jag hylla Baldur's Gate 3 för vilket sätt för mig jag upplevde att de lyckades skapa helt unika händelser kontinuerligt. De flesta spelen... bygger typer av händelser som ändå går att kategorisera och i slutändan inte blir så många. Tar vi då Spider-Man som exempel igen så är ändå en bossfight är alltid en bossfight även om det finns olika mekaniker. Sådär. Och där tycker jag att Baldur's Gate 3 lyckas väldigt väl med att få varje sak att kännas unik. Ibland är det bara att så här, det är bara en setting att jag kommer ihåg att tänka på ett tillfälle när man kommer till man möter någon slags varulv eller något skit och det är ju bara en vanlig encounter men då har de här varulvarna varit i krokarna och liksom raidat en karavan vilket gör att så här, det är tydligt varför de är här. Det är inte bara random pack of goblins 1, 2 eller 3 utan här är det dem och de har gjort det här och här är det goblins och de har tagit över den här delen av byn och här kommer det vargar för du är nära en skog. Alltså den där unika upplevelsen av att det du spelar... Det händer bara en gång på exakt det sättet och det finns en anledning. Det tycker jag också är en mekanik man kan ta med sig som en masterclass i spelmekanik. Så kan jag väl säga. Vilket spel har gjort dig mest arg och frustrerad att spela? Väldigt enkelt. Det är nog Counter-Strike genom åren. Helvete vad arg man kan bli. På sig själv, på andra, på... både lagmedlemmar och motståndare. Fan vad jag har skrikit när jag har spelat CS genom åren. Såklart. Hallå, säger Alex. VR, VR, VR. Jag tycker PSVR 2 är toppen. Liksom spela Resident Evil 4 i VR är wow. Tänk er själva att vara i, med stort i, spelvärlden. När tror du att du kommer förstå storheten i VR? Det är en bra fråga. när det kommer ett spel som får VR att kännas som en nödvändig konsol för att uppleva framtiden av tv-spel. Och det kan man väl argumentera att det har kommit i exempelvis form av Half-Life Alyx, men jag vill ju inte spela något som kan vara läskigt i VR, så att den är lite svår för mig. Men det tror jag säkert kan komma. Jag har varit på den berömda staketet vad gäller VR vid flera tillfällen under den här poddens historia, men någonstans känner jag också att jag spelar lite som det är och har problem med en så enkel sak att sätta igång min TV och sätta igång min Xbox och än spela så. Så att det här med att koppla på olika VR-grejer och sånt, det känns långt bort ett tag till. Men jag är ett spel som känns, det här måste jag spela från att köpa det. Det spelet har faktiskt inte kommit för mig ännu, varför jag känner att jag inte riktigt är där ännu. Men det kan komma runt vilket hörn som helst, skulle jag säga. Nästa fråga på Patreon-delen här kommer från allas vår Erik Krämmannen Hermansson, som frågar enkelt: Kennedy Bakircioglu, Phil Spencer, din flickvän, fuck, marry, kräm. Kör, uppmanar mig också. Jag gifter mig med min flickvän. Jag fuckar. Fan. Ja. Jag fuckar väl Kenner då, och så krämar jag Phil Spencer. Jag vet inte exakt vad det innebär, men marry min flickvän, fuck Kennedy, kräm Phil Spencer. Och då menar jag den kärleksfulla tolkningen av fuck, inte fuck him, utan ja, ni fattar. Vilket spel, frågar Gustav, känns bäst att säga att man tycker om? Alltså rent hur titeln känns att säga, jag gillar Disco Elysium, känns coolt. Jag gillar Immortal, colon Phoenix Rising, not so much. Spelet i sig behöver inte vara bra. Genesis Noir är ju otroligt snyggt att säga. Men vart blir det mycket Genesis Noir här på senaste? Ja, har du inte testat Genesis Noir? Det är ju en otroligt slick titel. Även Kentucky Route Zero känns det där. Vad fan är det du snackar om? Men Genesis Noir, säger vi. Bra fråga, Gustav. Nu undrar Tord. KB har långsamt vuxit till det fina community ni har idag. Tack vare en stabil produkt, men naturligtvis också genom starkt engagemang. Om du fick drömma om KB som bolag några år framåt, vad hade det varit då, undrar Tord? Det är en bra fråga, Tord. Vi har faktiskt pratat lite om det här, jag och Lars Robin. Vi är ju väldigt jävla glada över att vi får det stöd vi får, och liksom i branschen, alltså i poddbranschen överlag, så är det liksom stöd vi får i relation till antalet lyssnare är ju i absoluta toppklass. Det är väldigt högt engagemang och väldigt många som känner att det är värt att betala för kontrollbehov, och det betyder otroligt mycket. Jag och Lars Robin har mycket att göra liksom, och mycket jobb, och vi är egenföretagare och sådär, och jag personligen skulle inte kunna göra kontrollbehov om det inte fanns en ekonomi här i det. Så det är ju väldigt viktigt liksom för att podden ska fortsätta, för att annars hade det varit liksom kvällar och helger som försvann för mig från, ja, när jag behöver jobba med grejer liksom, gigga eller så, alltså så här, jag behöver ju ha en lön. Men det gör att vi har en väldigt fin plattform att stå på, vilket gör att vi faktiskt börjar fundera lite mer på de här frågorna. Och vi har ju tankar om att, ja, men göra Patreon bättre. Jag tycker att ni har märkt det, att vi skärper till oss. Ni får ett avsnitt till i månaden. Ni får avsnitten före. Ni får dem utan reklam. Ni får dem lite längre. Ni får bonusinnehåll över jul och nyår. Så att vi kommer ju självklart jobba mer med att fortsätta liksom stärka det erbjudandet man får, så att det ska kännas värt att betala för podden. Såklart, och drömmen är ju att hamna på en punkt där liksom kontrollbehov motsvarar en halvtid, så att man liksom faktiskt skulle kunna ha en arbetsdag i veckan eller två som gick åt till att spela och bekosta liksom spelen och allting sånt. För att sanningen är ju att vi tjänar ju helt okej på podden, men köper man ett PlayStation 5 och tre spel, så har ju liksom ett par månaders intäkter försvunnit. Och det är klart att man är glad för att man har möjlighet att göra det, men det är ju inte, det är liksom inte hållbart på sikt att liksom köpa allting nytt, även fast man kan koppla en intäkt till det, om vi pratar om det i bolagsform liksom. Så att drömmen är ju att vi kan tjäna mer pengar överlag, och där finns det väl tankar från vårt håll om att öka vad vi liksom erbjuder, att vi kanske vill skärpa till oss vad gäller merch, vi kanske vill börja jobba lite livepod, vi vill stärka Patreon liksom förmånerna, vi vill kanske titta på lite andra annonslösningar där vi kan liksom ha lite mer dedikerad annonsering framåt, där man som lyssnar liksom kan få 20% rabatt på en tv från webbhallen, så det blir en win-win situation exempelvis från företag som vi uppskattar och tycker om. Och sen personligen så har jag väl ingen problem att liksom bredda det jag gör inom tv-spel, alltså om det skulle kunna vara liksom programleda ett P3-spel eller en gala eller streama. Så det är lite så där hur långt det snarare, för att ursäkta, det är ju ett fantastiskt, det är ju en fantastisk ynnest att få kunna ha det som en liten del av sitt arbete och få göra det här. Och det är ju framförallt för att ni som lyssnar gör det så jävla roligt. Alltså, och framförallt nu på senaste när jag kukat ur med Ludens häst och liksom krämgudar och fan vad ni håller på med. Jag älskar den skiten, att det blir riktigt konstigt det vi gör tillsammans. För att det är tillsammans vi gör det här. Utan lyssnarna liksom så... ja, då skulle jag sluta imorgon, utan det är ni som gör att det är värt det. Så drömmen är väl att vi ska kunna jobba ännu mer med det liksom. Jag hade gärna kommit till ett läge där vi har liksom, ja men liksom 4 ordinarie poddar, 2 bonuspoddar, intervjuformat, schemalagda streams 2 gånger i veckan, ett YouTube-format, alltså så här. Det är ju drömmen. Så att det kan och går förhoppningsvis att ta ännu längre än vad det redan är nu om ett par år. Men jag är också väldigt nöjd med vart jag är idag liksom, och väldigt, väldigt tacksam för det. Det stod trots allt på min lista av drömjobb som barn, så stod tv-spelsrecensent på en topp 3 tillsammans med komiker och fotbollsproffs. Och jag är väldigt glad över att jag har skapat mig möjligheten att kunna, ja, på ett eller annat sätt jobba med alla de här 3 sakerna. Och just att jobba med tv-spel är väldigt roligt. Jag älskar dem ju, även om det inte alltid märks. Pontus, med sista Patreon-frågan när vi klockar in på en halvtimme, så vi hinner ta lite ur gottepåsen från ordinarie lyssnares frågor också. Pontus undrar, hur går bettet om att du ska bli mer vältränad än Rabi? Känns som en av er går framåt och en bakåt. Ja, alltså jag går ju framåt just nu. Jag har skärpt till mig med träningen. Jag har inför min resa här suttit och varit på gymmet 5 dagar i veckan, 2 dagar på raken, eller 2 veckor på raken, och dessförinnan snittat 4 dagar i veckan. Så att jag går framåt, så det betyder ju att Erabi går bakåt då, enligt din logik. Så då går väl bettet bra. Jag är på väg att bli mer vältränad än Josef Erabi, och det är ju glädjande. Det här är en udda liten intern grej kopplat till att jag ibland är med i tuttosvenskan. Men jag har inget problem med att svara på frågor om både fotboll och mat och sånt. Det var frågelåda, då får man ta både högt och lågt. Pontus undrar också, 3 kommande spel 2024 som du tror har möjlighet till topp 10 goti, som ej redan släppts. Och det är ju en bra fråga. Jag fan känner knappt jag koll på releaser i år. Men jag måste säga, jag googlar här. Men jag måste säga att Ara då från den här Microsoft-studion känns ju som att den verkligen kan komma på en goti. Det ser ut att vara right up my alley. Förlåt, jag ska googla här nu. Release game 2024, GameSpot 2024 upcoming game release schedule. Och det är ju såklart många, många spel, men jag har sagt Ara. Och nu får ni helt enkelt finna er i att jag lite tyst googlar här tills någonting dyker upp som jag kan tänka mig komma med. Titanic A Space Between kommer till Quest februari 14. Kanske är det som får in mig på VR då. Skull and Bones vill jag ju säga, men det vid det här laget så tror jag väl faktiskt inte att det blir så.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det släpps så jävla mycket spel som man aldrig har hört om. Slavania kommer till PC mars nummer 12. Ja, Dragon's Dogma 2 kommer ju faktiskt i år. Och det är lite sådär sleeper hit. Potential att bli ett av årets bästa spel. Jag tror bara det som ryktet gör gällande är att de har något riktigt fett på gång där. Så att jag svarar väl Ara, Dragon's Dogma 2. Och sen finns det en lång lista här när jag går in på To Be Announced som är, och sen säger jag med förhoppning om att Plucky Squire kommer i år då, att Plucky Squire kommer in där. Så Ara, Plucky Squire och Dragon's Dogma 2 är de spelen som jag tror kan komma med på GOTY 2024. Som inte redan släppa. Då var vi klara med Patreon-delen, 34 minuter in. Jag hade tänkt att det här skulle bli ungefär 55 minuter, för sen måste jag ta ett möte. Så att jag rullar väl på med frågelådan som vi gjorde på Facebook. Och jag fick en legendarisk fråga av Kim. Den första frågan som kom in. Spelar du någonsin Tibia i din barndom? Det gjorde jag. En hel del faktiskt. Min halvbror hade börjat spela Tibia. Fick in mig på det. Så att jag har hållit på att döda sådana här root worms. Och sprungit runt och levlat och grejat. Det var jävla knepigt spel Tibia. Det var liksom en annan tid av spel när det var lite sådär, när spel fortfarande fick vara svåra att förstå och hårda och sådär. Så jag kom aldrig något långt, men jag har definitivt tagit mig an några gubbar genom åren, även om jag inte någonsin var något bra. Men jag minns Tibia med kärlek. Det var kul att kunna springa runt i en öppen värld och liksom, man hade inte så mycket att jämföra med. Så att fram till det att WoW tog över, så var ju Tibia liksom det MMORPG, om man får kalla det, som jag engagerar mig i. Så att Tibia har en viktig roll i min barndom. Jag såg såg att några kommenterade också att de spelar på antika, och det gjorde även jag faktiskt, det minns jag tydligt. Vidare, Jonas Wågström, vår härliga underbara moderator, resonera gärna kring dina egna erfarenheter av skräckspel. Alan Wake 2, The Last of Us 2 räknas. Varför tror du folk vill uppleva jämmer och elände i spelform? Och skulle du kunna tänka dig att spela The Last of Us 2 igen? Har själv några läskiga spel, Resident Evil 4, Bioshock, The Last of Us 1 och 2, Alan Wake 1, Senua's Sacrifice. Har själv spelat de här spelen, säger jag. Men känner absolut inte för att ta med dem igen. Bra spel, men jag hade nog inte kul någon gång under hela speltiden. Jag vet inte vad folk vill uppleva jämmer och elände. Jag antar att... Jag tror att det har kopplat med hur lätt man har att känna känslor liksom. Och jag har väldigt lätt för det. Så att de här liksom skräck- och obehagskänslorna blir väldigt, väldigt starka hos mig. Vilket gör att jag lever mig in otroligt mycket i de här spelen. Och blir liksom, mår dåligt på riktigt. Och jag tror att om man har en annan konstitution i hjärnan, att det inte kommer åt en lika mycket, då tror jag nog snarare att det blir så att vad skönt att de här spelen får mig att känna någonting. Och sen direkt efter så försvinner den känslan. Det där sitter kvar i mig i timmar. Jag tycker det liksom har varit obehagligt att gå hem från Lars Robin i mörkret när vi har spelat Alan Wake exempelvis. Så att jag gillar inte att bli rädd, för att jag gillar inte att någon annan kan på något sätt styra över mina... Alltså jag gillar, det känns som att jag tappar lite fattningen, och det är jävligt obehagligt för mig. Last of Us 2 skulle jag kunna spela igen. För att jag tycker inte att det var så läskigt med facit på hand. Sådär. Det var obehagligt, absolut. Men nu, jag är liksom inte rädd för en klicker längre. Om jag säger så då. Men ja. Det är väl mina tankar, Jonas. Jag hoppas det räcker. Räckte. Nu undrar Lukas. Han påstår att jag är vd för Solen Gaming som skeppat 3 generationer okej framgångsrika konsoler men som egentligen inte bidragit med någon unik vinkel till marknaden. Nu lägger ni strategi för kommande konsolcykel och ledningen vill se cykel och ledningen vill se lite djärvare beslut. Hur resonerar du? Målgrupp, spelutbud, hårdvara, konkurrens etc. Ekonomen tar ton. Och här, Lukas, är ju frågan. Du säger ju 3 okej framgångsrika konsoler, vilket det blir svårt att definiera. Man skulle kunna säga att det är Xbox du beskriver, men det blir lite konstigt. Det är svåra frågor. Det är ju liksom ett business case på 18 sidor här. Jag hade gärna haft det här som uppgift på universitetet, men jag tror ju att man som vd för Solen Gaming får konstatera att Nintendo, Xbox och PlayStation har alla tagit sina mer eller mindre tydliga nischer. Alla vet vad Nintendo håller på med och alla vet att PlayStation gör det Xbox gör bättre vad gäller spel, men att Xbox absolut har liksom en framgångsfaktor i Game Pass och den typen av service och kapabiliteter. Det jag skulle göra är ju att jag skulle rikta mig in på liksom hardcore gamers då. Det skulle ju inte vara något gigantiskt det här, men liksom försöka bli konsolernas svar på liksom indie-spel. Alltså en lätt, alltså som en Steam Deck fast liksom med ambition om att ta fram egna spel på ett eller annat sätt. Så jag skulle liksom rikta in mig på Annapurna och Raw Fury och liksom den typen av sådär high-end AAA indie konnoterade spel. Alltså så egentligen föra samman ett hårdvaruföretag med liksom kanske en handhållen produkt eller en enklare liksom Xbox Series S-kompatibel låda för liksom 2000 spänn Switch-pengar. Antingen handhållen eller konsol eller båda två. Och sen försöka ha en stridström av ett kurerat innehåll av high-end-spel. Inget skit, liksom. Och kanske att man vågar då inom ramen för det kosta på sig ett och annat första parts utvecklat liksom spel som ska gå åt PlayStations liksom tankar och idéer om hur man bygger spel. Alltså spel för vuxna människor som vill säga någonting på ett eller annat sätt. Så någon slags liksom high-end rent narrativt liksom, eller rent mekaniskt sådär, nisch. Och kanske våga vara helt unik då och säga att det här får ni bara av oss. Och då får man vara jävligt duktig på att hitta nya utvecklare som vågar knyta sig an till den och sådär. Men jag har ju haft 3 helt okej säljande konsoler, så att kanske att den här pitchen håller för att knyta mig an männen bakom Stray som får göra ett nytt spel exempelvis. Jag vet inte. Men där någonstans, det är i alla fall vad jag hade velat ha. Typ så. Benjamin undrar, vilken är din favoritlåt genom tiderna och varför är det Hot Pepper Tuna? Och det är Hot Pepper Tuna för att den kommer oväntat i Dave the Diver. Från ingenstans, jävligt udda låt, men beatet, texten, känslan, smakerna, bara av tanken på en Hot Pepper Tuna gör ju att det blir ju världens bästa låt. Jag orkar inte svara, jag vet inte vad världens bästa låt är. Det har med humör att göra. Jag tror kanske att jag tidigare har tyckt att Don't Think Twice It's Alright med Bob Dylan är världens bästa låt. Men det känns jävligt långt bort just nu alltså. Jag vet inte. Hot Pepper Tuna, världens bästa låt. Nuff said. Vi går vidare med en fråga från Kalle. Vi kanske hinner klart det här precis som jag snabbar på lite. Kalle säger så här: i början av podden spelade du många mainstream-spel såsom Zelda, Spider-Man, God of War och så vidare. De stora titlarna helt enkelt, för att under tiden, över tid, utvecklas till en till ett fan av mer obskyra titlar som exempelvis Disco Elysium, där jag tror du var en bland de första på bollen. Det var jag nog. I alla fall i poddkontexten och kanske även en Sverige-kontext. Vad tror du själv detta beror på? Har du blivit lite anti mot de stora jättarna i branschen där du letar i indie-katalogen? Eller är det på dina personliga mognad utveckling? Och reda gärna fritt och oborsa kring denna personliga utveckling. Nej, men det var väl lite att göra med det jag pratade om innan, att så här, jag har alltid i mitt liv konsumerat väldigt mycket spelmedia. Jag har alltid haft väldigt mycket koll, men jag har inte alltid haft en ekonomi som gjort att jag kunnat spela så mycket nya spel. Så jag har liksom tittat på väldigt många genrer på lite sådär distans. Och så har man plockat upp något här och var. Ett Skyrim här, ett Bioshock där, ett Army of Two där. Liksom. Det har varit lite högt och lågt. Sådär. Jag har inte haft någon liksom sån supertydlig liksom bild av vad som är bra. Utan jag har spelat mycket liksom... ja, vad ska man säga, så här online-spel, alltså det jag har lagt mest tid på genom åren tidigare, det är ju liksom att spela FIFA med polarna i en soffa eller WoW eller CS här. Det är ju det jag har spelat mest innan podden. Så att när jag började med podden så började jag väl liksom ha lite ekonomi för att faktiskt köpa konsoler liksom. Det var inte, jag hade inga feta pengar för 5, 6, 7 år sedan så där, utan det var ju dyrt för mig att köpa. Anledningen till att jag köpte en Nintendo Switch var ju liksom för att jag fick tillbaka pengar på en flygresa. Annars hade jag aldrig haft råd att ha de pengarna. Jag tjänade 18 000 i månaden, tror jag. Så att det var liksom inte så att jag hade råd riktigt. Men då i takt med att jag spelade den här startade den här podden och också har liksom tjänat mer pengar i mitt liksom arbete överlag, så har jag kunnat unna mig mer och mer spel. Och det gör väl att jag nu på de senare åren har känt att jag har spelat de här spelen förut. Det var lite det jag pratade om med öppna världar exempelvis. För de här spelen du pratar om är ju ofta öppna världar. Det är där du lägger mainstream-pengarna för att där finns det någonting för alla. Och någonstans känner jag väl att om det ska finnas någonting för alla, finns det verkligen något för någon då? Det är lite den känslan. Vilket gör att det ska väldigt mycket till för att jag ska ta mig an någon av de här spelen. De behöver vara antingen, de behöver uppvisa perfektion eller någonting unikt. Det ska vara det bästa spelet i kategorin för att det ska vara värt att spela det. Här gör vi något nytt eller här gör vi det så bra att det golvar allt annat. Och det händer väldigt sällan, vilket gör att när jag ser ett nytt Assassin's Creed så spelar det ingen roll om det heter Mirage eller Valhalla eller vad som helst. För att jag spelade Valhalla och förstod att ja, det här är exakt det här spelet. Och det kommer inte vara någon skillnad på om det är en annan setting eller en annan story. Utan det kommer vara exakt samma sak. Och då pallar inte jag. För att det tar bara jävligt lång tid och ger mig väldigt lite. Därför så jagar jag nya upplevelser, nya berättelser, nya former av gameplay. Som gör att jag känner, ja, vad kul att det här fortfarande finns. Liksom. För att jag har mitt kött och potatis i det jag gillar att spela. Jag kan alltid komma tillbaks till Civilization eller till FIFA med polarna eller CS eller Warzone som det blir på senare år. Jag har den kött och potatisen. Jag vill gärna uppleva den med andra i sådana fall så att det kan hända unika saker som ett resultat av interaktion snarare än som ett resultat av det spelet lyckas förmedla. Och då är det mycket roligare att ta sig an unika upplevelser för mig. Så att jag tror att det handlar om att jag känner en kraftig mättnad. Liksom. Det du beskriver är pizza och hamburgare. Och jag har ätit pizza och hamburgare så jävla mycket. Så att jag vill testa en vårrulle ibland och se vad det är. Liksom. Eller en kycklinglever. Liksom. Det är udda för att det är nytt och kul. Så. Det är väl mina tankar om det. Alexander undrar om jag använt mig av hårdvaruaccessoarer i din ungdom eller senare i ditt gamingliv. Om du har några varma minnen från sådana. Hade du gamingratt, usla off-brand-kontroller till PC, pistol till N64 som betedde sig som en bazooka och träffade allt på skärmen samtidigt? Berätta. Jag har inte gjort det på väldigt länge. Jag köpte ju en ratt här när jag fick min rally-craze för några år sedan. Men jag hade ju liksom inget bra sätt att fästa det. Så det blev inte så mycket av med den där ratten. Så den kan jag inte räkna. Jag hade lite fina sådana off-brand-kontroller när jag var liten. Bland annat en GameCube-kontroll som var liksom uppskalad, så den var lite som The Duke, en fet jävel, yxig och kantig. Den gillade jag alltid väldigt mycket. Och så hade de ju alltid den här udda turboknappen som jag aldrig förstod vad den innebar. Faktiskt. Jag vet inte om det är kopplat till någon makro eller någonting nu, Frida. Men det, så jag får väl nämna den då. Den här yxiga, feta, uppjackade GameCube-kontrollen som jag tyckte mycket om. Jag tror till och med jag har kvar den någonstans. Haft några fula så här Mad Cats-kontrollers, mindre varianter med liksom grön och genomskinlig plast och skit, riktigt udda grejer. Men nej, inte så mycket sånt. Jo, jag hade ett väldigt fult tangentbord också. Som jag, nu jag har faktiskt kvar det för att jag tror att det är lite unikt. Jag köpte ett Z-board i samband med att jag gick till affären och köpte World of Warcraft The Burning Crusade. Och då köpte jag ett Z-board som var ett långt då tangentbord som var långt av den enkla anledningen att du hade inte bara liksom den vanliga QWERTY-uppsättningen och en numpad, utan du hade även ytterligare ett segment som var kopplade till det här spelet. Så den har jag med två stycken olika iledning, för då har man liksom en grund så du kan lägga i olika själva tangentborden kan du liksom veckla ut och lägga i så att du kan byta tangentbord, layout på tangentbordet. Och det ena var då original Z-board som var med större knappar för pilarna då, som man exempelvis spelade CS, så kunde man spela det på den med liksom mycket större knappar än VSDA då. Men jag hade även ett med Burning Crusade-tema där man exempelvis hade emotes och så här färdigprogrammerade. Fan vad luddar det här. Och googla Z-board Burning Crusade så fattar ni. Men jag kunde liksom emote och öppna backpacks och skit. Så den var liksom förprogrammerad för att passa till just Burning Crusade. Och den var ju jävligt udda. Och jag har inte klarat av att sälja den för att jag vet inte, jag tycker den är så, ja, det är jävla speciellt. Jag googlar den här nu. Z-board Burning Crusade. Vi sätter spelet Burning Crusade. Kan ni googla och titta hur den såg ut. Jävla udda grej. Den här hade jag och har. Och det var ju bland det värsta, kanske. Säljer för $200 i alla fall. Ja, inpaketerad. Men ändå. Något litet värde har den. Det var kul. Bra fråga. Har några kvar. Några sista. Väldigt många frågor här. Marcus undrar, har du efter KB Plus-avsnittet om racingspel lagt mer tid på något bilspel eller haft några tankar om det? I somras var jag och träffade min syster som flyttade till Dalarna och då besökte vi Rättviks go-kartbana. Måste säga att spel som har sett och Corsa Competizione och F1-spelen ligger väldigt nära hur riktig go-kart känns. Banan var helt fantastiskt, väldigt långa och stora höjdskillnader. Hade en kille som tävlar i drifting samt en som jobbar på go-kartbanan som därav kört en hel del varv där sedan tidigare, som med oss och körde practice, qualify och race. Låg inom 0,1 sekund från den på snabbast varvtid när den förmiddag man var över, och det var 100% tack vare det timmar man lagt på att köra bilsim hemma. Sjukt roligt och jag kommer köra flera gånger. Och sen kommer en extra fråga. Men jag har inte spelat några mer bilspel sedan Art of Rally och Forza Horizon. Men jag väntar på nästa racing kick, absolut. Jag gillar inte den där simracingen, det är ju det. Utan jag vill ju nog ha mer känsla, alltså vibesen sådär. Men det är jag mycket öppen för, men inte spelat någonting. Och han undrar även, spelas det några brädspel och i sådana fall vilka? Han får mig att prata en del om Gloomhaven längre tillbaka på den. Jo, men jag har ju en långtgående Gloomhaven-kampanj med min syster, min far och min barnhållskompis. Som vi har spelat många gånger under de senaste tre år vid det här laget. Så det spelar jag ut. Älskar Gloomhaven. Önskar att jag levde ett liv där man kunde ses liksom på var en gång i månaden och spela liksom en hel helg i Gloomhaven. Det hade varit fantastiskt. Så ser inte livet ut. Men det kan jag rekommendera. Jag har även börjat spela Jaws of the Lion, vilket är då en lite enklare version av Gloomhaven, men egentligen samma typ av spel. Tillsammans med bara syrran och farsan, för att vår fjärde medlem är pluggar utomlands just nu. Så det kan jag rekommendera om man är sugen på Gloomhaven. Det är en liten enklare ingång. Och sen så har jag väl en ambition av att spela ett brädspel, men har inte riktigt något gäng så där, utan det är familjen där och vi spelar ju mest Gloomhaven. Det tar ju 16 år att bli klar med det där. Men jag har lite brädspel där hemma. Jag har Drakborgen som jag spelade när jag var liten, köpte jag när det kom en ny version här i somras. Inte hunnit spela det, men jag äger det. Fick även Wingspan av min mamma i julklapp. Inte hunnit spela det heller, men det är jag väldigt sugen på. Jag gillar ju fåglar mycket. Så att jag gillar absolut brädspel och önskar att spela mer brädspel än vad jag faktiskt gör. Börjar 52 minuter in, börjar man känna att man har pratat mycket här. Vi tar de sista frågorna. Vi har fått väldigt fina frågor här på slutet, eller en framförallt som jag faktiskt tänkte jag skulle avsluta med. Så jag undrar igenom de sista två innan vi tar liten längre frågebatteri från en sista person. Carl undrar, skulle du någonsin palla att spela Escape from Tarkov? Ja, jag tror det, men jag tror att jag inte har den tid eller det engagemang för att bli bra på det som jag tror krävs för att det ska vara värt att spela det. Så jag tror att jag håller mig till mina lite lättare Warzone-kloner och liknande i termer av de spelen. Det tar för mycket tid och ger kanske för lite, även om jag absolut skulle kunna tänka mig. Jonathan undrar, hur ofta groggar du när du spelar? Det händer nog aldrig faktiskt. Jag kan komma hem full och spela några gånger. Jag kan absolut liksom ta 2 whisky. Men jag dricker väldigt sällan själv på det sättet. Jag förstår att det kan vara trevligt, men det är inget jag gör bara. Kanske kan dricka 2 whisky och spela lite tv-spel någon gång, men inte så att jag sitter och blandar i med 3-4 GTS och spelar bass hela kvällen. Så att väldigt, väldigt sällan. Tyvärr. Och då går vi in på det sista lilla frågebatteriet. Vi har ungefär 5-7 minuter kvar när jag måste lämna. Men det var intressanta frågor från en man vid namn Robert som säger, dags att gräva lite i din och LRLAs relation tycker jag. Håll i er nu. Här är 5 frågor. Fråga 1. Vilka är LRLAs absolut bästa kvaliteter? Intressant att skriva i plural som att det skulle finnas flera. Nej, men Lars Robin är ju så att säga, han är ju hjärtat i det här som är kontrollbehov, så att han är ju hela anledningen till att det finns. Det är en fantastisk kvalitet att han pallar göra allting jobbigt. Han klipper ju så gott som varje avsnitt och är ju liksom den som ser till att det blir en podd i termer av att ha en tågordning och ha koll på nyheterna och ha spelat någonting och så att den egenskapen han har att ta ansvar för den här poddens fortlevnad är ju såklart en väldigt bra egenskap. Sen är han väldigt rolig. Han har ett bra sätt att kommunicera ibland. Ibland kan det vara frustrerande också. Men han är väldigt rak på ett sätt som jag uppskattar. Det är roligt när folk säger vad de tycker rakt upp och ner. Det kan han verkligen göra. Jag tar alltid det med glädje. Även om det kan låta hårt så tycker jag ändå att det är så här. Jag var helt att du vågade vara... Säga vad du tyckte och inte vad du borde tycka. Sådär. Så det är väl några bra egenskaper. Han är rolig och driver den här podden framåt på ett behjärtansvärt sätt. Och är rak och tydlig i sin kommunikation. Det får jag väl säga då. Är ni vänner på det viset att ni rört vid varandras själar någon gång? Är det LRLA som lite som en bro? Är Lars Robin liksom lite som en bror eller helt enkelt fortfarande en kollega efter alla dess år? Det är väl lite svårt, men som en kusin kanske. Vi har ju liksom, han är ju en naturlig del av mitt liv, en konstant sedan många år liksom. Så att jag känner ju att Lars Robin alltid finns där. Men vi har ju väldigt lite socialt umgänge. Vi syns när vi gör AMK, vi syns när vi gör kontrollbo och så kanske någon gång där ibland. Jag tror aldrig vi har gjort något socialt, bara han och jag. Och jag är liksom fine med det. Jag hade en period där för några år sedan när jag bjöd in honom till födelsedagsfester och sånt och var lite såhär, fan, dyk upp någon gång. Men han gillar inte det och vem fan är jag att säga något om det? Han får ju vara som han vill. Jag är nöjd med den relation vi har nu. Vi syns på släktträffarna liksom. Kusiner som tycker om varandra. Men nej, vi har inte haft några vidare liksom själsliga diskussioner, även om Lars Robin är en av de människorna som vet allra mest om mig, eftersom vi har poddat varje vecka. Det är inte många människor jag träffar varje vecka på det sättet. Så att under framförallt mina singelår, liksom 5 år där, då var nog Lars Robin en av dem som hade allra bäst koll på hur min vardag och verklighet såg ut. Sådär. Så på så vis så är han ju en väldigt god vän som ändå har liksom orkat med mina mina utsvävningar i vin, kvinnor och sång genom åren. Det har varit en del stökiga perioder som han har haft koll på. Men vi har en bra vänskaplig nära relation utan att för den delen sitta och prata om allt för mycket av våra djupaste känslor. Men det behöver man inte göra med alla. Så den är jag nöjd med. Har ni gett er själva någon rejäl kontrollbo-treat någon gång med en god middag eller utekväll? Det har vi inte. Vi blev bjudna ju här om sistens av Edvard på Podspace förvisso. Men då var Martin Soneby och Edvard med. Men det är väl ungefär så mycket utsvävningar vi har haft. Vi har druckit några öl i samband med några av de här konserterna vi har gått på. Och vi har väl ätit någon middag eller sådär ihop. Men alltså någon liksom så käka pizza innan eller efter en inspelning på sin höjd liksom. Men nej, det har vi faktiskt inte gjort. Det kanske vi skulle göra. Vi hade ju en konferens för middag här innan en podd här om veckan. Så att kanske att vi skulle ta och fortsätta med det när jag är tillbaka från Thailand. Och gå ut och braka på lite faktiskt. Ta en 1000-lapp av Patreon-pengarna och unna oss en god middag som du säger. Det hade ju varit kul. Dricka grogg och snacka skit. Och apropå det så är ju fråga eller punkt 4, om ni på 3 tycker jag att vi följare får skramla fram en bonus till en brak middag på någon oskön lyxkrog. Vill att ni ska se varandra djupt i ögonen och dela kärleken till ert kärleksbarn kontrollbo. Ja, det får ni jättegärna göra. Ni har våra swishnummer. Swishar ni in, jag får ju bli 2000 spänn då, så får vi väl göra det. Kanske vi får ju, jag ska prata med Lars Robb, men vi kanske får möta upp det med någon slags ett motkrav, att vi liksom spelar in en fyllpodd till patrons efter eller någonting. Vi får se, men vi kan ju spåna vidare. 5. Till sist, hur ser du på din och Lars Robin Larsson Asps framtid med eller utan kontrollbehov? Det gillar jag. Det är verkligen, du målar verkligen upp oss som mamma och pappa här med det lilla kärleksbarnet kontrollbehov på något vis, som en vacker dag kan flyga sin kos och lämna oss som två gamla män utan barn i hemmet, eller att vi separerar då och tar hand om kontrollbehov varannan vecka. Det är en rolig tanke. Att det är så du ser oss. Ja, alltså just nu, jag kommer alltid vara vän med Lars Robin, men jag är också väldigt nöjd. Alltså så här, jag är nöjd med att vi har podden. Jag har inga tankar på att den ska ta slut nu, utan som jag pratade i inledningen här, så har vi både ambition och förhoppningar om att det här ska kunna bli större och bättre på alla sätt och vis. Så att ambitionen är väl att vi får mer med varandra att göra löpande än vad vi redan har, som ett resultat av att podden växer och blir större och genererar mer pengar och skapar mer förutsättningar till att göra roliga grejer inom ramen för vad vi pysslar med liksom. Så att förhoppningsvis så ser vår framtid ljus ut inom ramen för podden, men även för oss båda interpersonellt så att säga. Vi tycker om varandra, det är väl ingen hemlighet. Ibland tar vi is och vi spricker för att provocera den andra och så, men det är ju mycket för innehåll liksom. Alltså vi gör det utifrån två liksom lite tillspetsade individer inom ramen för kontrollbo. Vi är lite mjukare med varandra bakom kulisserna sådär, även om det kanske inte är en sanning ni vill höra. Men vi tar på oss våra big boy pants när vi poddar och stöter och blöter lite hårdare än vad vi hade kanske gjort om vi suttit och diskuterat över en kopp kaffe liksom. Så att, vi fortsätter väl med podden förhoppningsvis och får förhoppningsvis behålla vår fina kusinrelation till varandra. Tack för väldigt bra frågor Robert, det var roligt, en rolig aspekt av det här. Jag är glad att jag hann med alla frågorna och att jag kunde ta den här sist som en liten lök på laxen. Och nu är klockan 12.51 onsdag den 31 januari. Jag ska om 9 minuter ha möte med min nya revisor. Sånt håller jag på med. Och jag har spelat in över en timme, så att jag känner mig nöjd med det här frågeavsnittet. Tack så jättemycket för alla fina frågor. Det här gör vi om ett tag igen. Jag tycker att det är ett roligt format. Tack för att ni lyssnar. Bli patron om ni inte redan är det. Då får ni mer innehåll, längre innehåll utan reklam och allt det där. Det finns massa bra saker. Nu Exempelvis förra veckan så släppte jag en Patreon-exklusiv inspelning av när jag kommenterar på PlayStations nya State of Play. Den har inte sänts i nuläget, så jag har ingen aning om vad jag sa eller vad jag tyckte. Men den kommer finnas där, rykande färsk exempelvis. Så att bli patrons. Och avslutningsvis då, kuken på er, era jävla spelpulver. Fingrar på din bruna kind.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.